P1, Sveriges Radio.
Våldsam brand rasar i norska Drammen. Över 100 bostäder brinner. Hör NRKs reporter på plats och Kenneth som förlorat sitt hem. Så svarar Kina på anklagelser från Donald Trump om att de lagt sig i amerikanska val. Och så om förslag från EU som ska lätta på de omstridda utsläppsrätterna, minskade klimatkrav på industrin. Och så har vi om en planet där det skulle kunna finnas liv. Hur hittar man den 49 ljusår bort? Och så om Odysseus, vad det är som gör att den berättelsen kan berättas om och om igen. Det här är kvällsupplagan av Studio 1. Jag heter Erika Mårtensson. Och vi ska börja i Norge där en våldsam brand alltså rasar i ett radhusområde i Drammen en bit utanför Oslo. Över 100 bostäder har slukats av elden och branden är inte under kontroll enligt räddningstjänsten. Nu har vi med oss Kenneth Evensen som bor i Drammen och som har förlorat sitt hem i den här våldsamma branden. Vad har du varit med om idag, Kenneth?
Jeg var hjemme, hadde hjemmekontor. Det er jo ferietid, så det er lite folk på jobben. Klokken tre så merker jeg at når jeg avslutter arbeidet, så merker jeg at det er stor øykeutvikling nedenfor der jeg bor. Og jeg blir overrasket fordi det er voldsom røyk. Og vi naboene som stod i nærheten, vi skjønner jo at dette er jo fullstendig ute av kontroll. Det har vært tørt og varmt i Norge, slik det sikkert også har vært i Sverige. Og vi bor nok så tett i det lille lokalsamfunnet som jeg er del av, som heter Stenseth. Og vi skjønner ganske raskt at brandvesenet, som tar litt tid å komme på plass, de har ikke kontroll på dette. Og jeg og min kone som kom hjem fra jobb, vi beslutter oss for å pakke det aller nødvendigste for å evakuere. Ta med pass, vi tar med noen klær, et skifte, og vi tar med fotobøker og minner som vi absolutt ikke må miste, som vi har tatt vare på og som er kjær for oss. Og surrealistisk og veldig trist, og nå i snakkende stund så har jeg fått bilder av at hjemmet vårt, det er borte. Det ser ut som en krigszone. Det er helt, helt borte.
Det finns ingenting kvar av ditt hus längre.
Ingenting. Absolut ingenting. Ikke pipen engang står igjen.
Vad är det som far genom ditt huvud när du såg de där bilderna? Vad tänker du?
Nej, jag är fembarnspappa och nu har barnen blivit lite större. Alla minner, allt som vi har upplevt samman är ju borta. Nå skal sies at både brandvesen og politiet gjorde en formidabel jobb med evakueringen. I snakkende stund så vet jeg at det ikke er rapportert om at livet er gått tapt. Så det skal man i hvert fall være glad for. Men det er jo et lite lokalsamfunn som sitter med tomhet og er bare triste i kveld. Dette träffar oss hjärta allesammen.
När förstod du att den här branden inte skulle gå att stoppa, att den skulle nå fram till ditt hus och alla dina grannars hus?
Jag stod en 20-30 minuter och hörte gott detta för att höra om det kom brandväsen. Det tog lite tid för de kom. Jag blev överraskad egentligen att det inte kom ännu fler och fortare. Jeg hørte også, jeg lurte også på hvorfor det ikke har kommet noen helikopter fortere. For jeg så at branden var så voldsom, det var så stor røykutvikling, og i tillegg så skjønte jeg det ut fra vinden. Jeg så at flammene slikket seg over røyken, og tenkte at dette kan det gå riktig galt. Så det var egentlig det var bare et spørsmål om tid, dessverre. Mm. Det viste seg også å stemme, men jeg skjønte det ganske fort, er vel egentlig det korte svaret.
Var skal du sove? Var skal ni sove i natt? Hva hender nu?
Vet du hva, jeg har så mange venner som har vært i kontakt med meg, som skjønner at jeg bor i området, og som har tilbudt meg å overnatte. Mm. Men heldigvis har jeg også familie, og også en kristen menighet i nærheten, som gjør at jeg kan være hos mine foreldre. Så vi har tatt godt hånd om.
Mm. Det her gikk jo väldigt, väldigt fort från att den här branden bröt ut till den situation vi ser nu, och branden är fortfarande inte under kontroll. Kan du tänka liksom framåt, eller är du väldigt mycket i chock och här och nu idag?
Ja, jag tänker framöver i den förstånd att jag är glad för att jag tog mig något av det jag önskade ta med mig. Så tenker jeg det å være forberedt på en sånn situasjon, det er veldig viktig. Heldigvis så har jeg en klartenkt kone som gjorde at vi fikk med oss det aller viktigste for oss. Og så har jeg også tenkt at det er godt vi har husforsikring, innboforsikring, og at vi har en bra og kontroll på hva vi har eid av verdier. Vi var forutseende nok til å filme alle rommene vi har for å dokumentere det som har gått tapt. Mm. Så jeg tenker fremover, og egentlig sagt til min kone at litt galgenhumor, som det heter på norsk, da slapp jeg å rydde loftet i år, for det var årets sommerprosjekt. Mm. Og jeg skulle også sette opp et gjerde, men det slipper jeg altså nå.
Kenneth Evensen i Drammen, tack så mycket för att du var med. Kenneth berättar alltså här att han och hans fru skojar lite med varandra här och sa att ja, nu slipper han i alla fall städa på vinden, som var sommarens projekt. Tuva Sköjen-Grue har vi med oss också, reporter på NRK som är på plats i Drammen där den här branden fortfarande alltså rasar mitt in i det här radhusområdet. Tuva, vad ser du på platsen där du befinner dig just nu?
Det er fortsatt mye røyk i området. Nå er ikke røyken like svart som den var i stad. Den er mer grå og spredt utover. Men det lukter forferdelig i hele området. Og det er sot og aske i luften. Og fortsatt er det mye nødetater med blålys og sirener i området.
Hur den här branden bröt ut i eftermiddags, hur snabbt har den spridit sig?
Den branden här har spredt sig väldigt fort. Det på bara några timmar så spredde den sig till flera tiotal boliger och inte minst omkringliggande skog som har tagit fyr, och flammorna har på en måte spist sig upp över fjällsidan här.
Ja, jag hjälper till att översätta lite nu, eftersom att det är lite dålig telefonlinje, men den Tuva berättar alltså här att branden spred sig väldigt snabbt. På bara några timmar så hade den spridit sig till ett antal hus och även till skogsområdena som ligger precis intill det här bostadsområdet. De du har pratat med på platsen, vad säger de till dig?
Folk är chockerade och i sorg över det som sker. Det er mange som har mistet alt de eier, og sier at de nå må begynne helt på nytt. Dette området er et lite samfunn, og mange kjenner veldig mange av de som er berørt av brannen, både venner, naboer og familie.
Många som är i chock alltså, och som har förlorat sina hem och allt de äger och har, precis som vi hörde Kenneth Evensen berätta här alldeles nyss. Det är över 100 hus som brinner eller som har brunnit ner. Vad händer nu med de boende?
De är evakuert fra området og sendt til senter for berørte på skoler, hoteller og kirker I nærheten. Og det også mange som utenfor området som brenner, som frivillig har forlatt hjemmene sine, og noen av dem har fortalt at de har tatt med seg noen av sine viktigste eiendeler I frykt for at også deres hus skal brenne ned. Men fremdeles det ingen som meldt savnet. Det en person og en fra brandvesenet som har lettere skader.
Tuva berättar alltså här att det många människor som har evakuerats från det här bostadsområdet men att det inte har rapporterats några människor som har skadats. Det två som har skadats väldigt lindrigt av rök. Hur bedömer man risken för att branden kommer att spridas ytterligare just nu?
Det fortsatt stor chans för att denna branden sprer sig vidare. Politiet sier at brandvesenet ikke har kontroll på branden, og det mye omkringliggende skog, og mange av husene I området ligger tett og laget av tre som brenner lett, så fremdeles de redde for mer spredning.
Stor risk for spredning, altså. Husen ligger tett I området, og det finns mer skog precis I nære anslutning. Altså. Til sist, vet man någonting I det här läget om hur den här branden startade?
Forløpig så har vi ingen information om hvordan branden startet.
Säger Tuva Skøyen Grue, altså som reporter på NRK på plats I Drammen. Och I Drammen där Kjell Arne Hermansen, kommunstyrelsens ordförande. Hur känner du kring det som just nu händer I Drammen?
Hei, det en fryktelig katastrofe vi vittne til I Drammen. Det en kjempestor brand, en dramatisk brand I Krokstadelva, og den beveger alle I Drammen kommune. Og jeg veldig glad for at vi ikke har fått noen meldinger om noen savnet eller alvorlig skadet, men det jo... berører jo veldig mange av innbyggerne våre, og jeg har stor medfølelse, og det helt ufattelig det som har skjedd eller skjer nå. Så ja, det en fryktelig katastrofe for både lokalsamfunnet, men for hele Drammen kommune.
Hva vet du om omfattningen av skadene så her langt?
Det som meddelt til pressen nå at det over 100 boenheter som, eller boliger som ødelagt. Man har en skogbrand som har spredt seg. Men ytterligere informasjon om branden må nesten nødetaten uttale seg om. Det som viktig for meg som ordfører I Drammen å ta vare på innbyggerne våre. Pass på at de blir godt ivaretatt, og veldig medfølelse med alle de som har mistet eiendeler og boligen sin, og det en fryktelig uholdelig situasjon for de som berørt. Men jeg veldig glad for den støtten hele nabokommuner og frivillighet og enkeltindivider I Drammen. Støtter opp om medfølelse og tilbud til hjelp I alle muligheter. Og så jeg veldig stolt av innbyggerne I Drammen kommune.
Kjell Arne Hermansen sier at han stolt over at det så mange som har rykt inn og vil hjelpe til I den situasjon som just nu hele samhället befinner sig I, eller de boende I det her området. Hva gjør kommunen nu I det her akuta skedet?
Kommunens oppgave å bistå nødetatene. Nødetatene får jo hjelp fra nabokommuner og hele Østlandet. Det har vært over 100 brandkonstabler ute. Det også 6 helikoptere som vært I sving, som holder på. Det god støtte fra hele området eller Østlandet. Når det gjelder kommunen så har jo vi også fått tilbud fra andre kommuner, men foreløpig har vi de ressursene internt. Men vi har opprettet et sted, et hotell som tar imot de som må ha muligheten til å få tak over hodet. Og nå det viktig å ta vare på innbyggerne våre og legevakt og Ja, alle tjenestene i kommunen er til stede på der beboerne er flyttet til da.
Men Kjell-Arne Hermansen berättar alltså att man har organiserat med ett hotell så att alla som har förlorat sina hem i alla fall har tak över huvudet i det här akuta skedet. Om vi tänker lite längre fram, branden rasar fortfarande. Vi vet inte riktigt hur lång tid det kommer ta för den att släckas. Men vad blir kommunens viktigaste uppgift när branden väl är släckt?
Det viktigste er jo at vi tar vare på innbyggerne våre og hjelper dem i den situasjonen. Og nå er vi jo i en fase at vi har fokus på det akutte hjelpebehovet, og så må jo vi som kommune hjelpe våre innbyggere på best mulig måte i tiden som kommer. Men nå er jo viktigste er jo den pågående branden, det å hjelpe nødetater og ta vare på innbyggerne på kort sikt, og så skal vi ta vare på innbyggerne på lengre sikt også.
Säger Kjell-Arne Hermansen, kommunstyrelsens ordförande i Drammens kommun. Han säger det här alltså att det viktigaste för kommunen i det här läget är att ta hand om kommuninvånarna och de som drabbats alltså av den här branden. Branden är fortfarande inte under kontroll alltså. Det brinner i ett bostadsområde i Drammen en bit utanför Oslo. Över 100 bostäder har slukats av elden så här långt och branden är alltså inte under kontroll ännu enligt räddningstjänsten. Då ska jag lämna över ordet till eftermiddagens upplaga av Studio 1 och programledarna Ylva Lilja och Pia Sjögren.
The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history.
Så där lät det i natt när USAs president Donald Trump talade till nationen. Gina Lindberg, Sveriges Radios Washington-korrespondent. USA har hunnit vakna och kanske kommentera presidentens tal i natt, svensk tid. Vad säger man?
Ja, reaktionerna är blandade. Donald Trump själv skriver på sociala medier nu på förmiddagen vår tid så här. Fantastiska recensioner efter mitt tal igår. Stor publik. Men recensionerna eller reaktionerna är i själva verket mycket, mycket blandade. Stark kritik från politiska motståndare som säger att det här talet innehöll absolut ingenting nytt. A big nothing burger, säger Obamas tidigare kampanjchef till exempel. Och mycket av det som Trump sa i talet som han presenterade som chockerande nyheter, det var redan kända uppgifter. Till exempel det här att utländska aktörer har gjort försök att lägga sig i amerikanska val. Men däremot inga uppgifter om att någon utländsk makt lyckats påverka valresultatet. Och när det gäller det här han själv säger att det var en stor publik så är det också en sanning med modifikation därför att det var färre som tittade än vad det brukar vara när en amerikansk president håller tal till nationen därför att vissa tv-kanaler lät bli att livesända talet för att de ville faktakolla det som Trump sa.
Vi ska återkomma till det om några minuter. Är det någon som har sagt någon oväntad reaktion? Annars man har lätt bilden av att republikaner alltid säger att det här var ändå intressant och demokraterna säger det här är bara knasigt. Alltså att det låter likadant hela tiden. Ja.
Ja, jag har en stark kritik från demokraterna men också många republikaner i kongressen som är ganska tystlåtna idag som faktiskt inte kommenterar talet. Därför att Donald Trump väljer ju att hålla det här talet just nu därför att han vill få igenom nya vallagar före mellanårsvalet i kongressen som hålls i november. Han vill ha nya ID-krav, han vill ha begränsning av möjligheten att poströsta till exempel. Och det där går ju trögt. Det är inte ens alla republikaner som är beredda att rösta för det lagförslaget, därför att det finns farhågor om att det ska bli svårare för folk att rösta med de här nya vallagarna. Så att Trump håller ju det här talet nu för att försöka övertala både politiska motståndare men också de egna republikanerna. Och sen genom det här talet så försöker han ju också i förväg underminera demokraterna om de skulle vinna i valet. Han anklagar återigen demokraterna för att fuska och sa att enda anledningen till att de inte vill ha nya vallagar det är att de vill ha fusk. Så att det här är ju ett av skälen till att han håller talet just nu.
Mm. Och apropå anklagelser så handlar det ju också om det där att Trump menar att Kina ska ha försökt påverka valet 2020. Det val han själv påstår att demokraterna då stal. Trots att flera utredningar skjutit ner det påståendet. Men vad är det Trump menar att Kina ska ha gjort? På vilket sätt ska de ha påverkat det här valet?
Ja, han menar att de har försökt påverka genom att de, enligt Trump, har kommit åt personuppgifter om amerikanska väljare. Och det gäller namn och adresser och i vissa fall vilket parti personen har registrerat sig för att det funkar ju så i USA att man, om man röstar i primärvalen, alltså partiernas egna val, då registrerar man sig hos det partiet i förväg. Sådana uppgifter har Kina kommit åt genom hackning och genom stöld, sa Donald Trump. Mm. Här finns det ju sedan tidigare en diskussion i bakgrunden om att de här uppgifterna är lätta att få tag på och finns tillgängliga i vissa fall i allmänna offentliga register. Men Trump anklagar alltså Kina för att ha försökt stjäla den här informationen, men han kom inte med några uppgifter om att Kina på något sätt påverkat något valresultat.
Apropå det så bjuder vi in Hanna Salberg, Kina-reporter på Ekot. Stöld och hackning, hårda ord mot Kina från Trump. Hur har det tagits emot i Kina?
Ganska lugnt. Vid utrikesdepartementets dagliga presskonferens valde talespersonen att bemöta den här frågan genom att säga att det är falska anklagelser, och det är också frågor som har blivit utredda tidigare där det har sagts att Kina inte har påverkat, och istället så kommer han med en motanklagelse mot USA och säger att världen vet vilken makt som faktiskt lägger sig i andra länders interna angelägenheter, och menar då att det är USA som håller på att göra sådana saker. Man syftar på statsförändringarna i Venezuela och sådana saker, kriget mot Iran naturligtvis, och menar att det är i själva verket USA som lägger sig i, och Kina är så rent och fint.
Mm. Är det din bild att Kina kan tjäna på såna här yviga utspel från Trump, och så behåller de lugnet och är så resonerande och coola som du beskriver?
Ja, det där är en intressant vinkel på det här problemet som vi har levt med nu ett tag. Att man kan se till exempel en nylig undersökning i många länders opinioner från undersökningsinstitutet Pew, som visar, till skillnad från några år sedan, att opinionen nu är positiv mot Kina och att negativ mot USA. Tidigare så var det många länder där man såg att uppfattningen om Kina är som gick neråt, och det är mycket sannolikt då att det påverkas av hur Donald Trump driver USAs agerande och att han skapar en opinion för Kina, som du säger, där Kina verkar sansat och vettigt i jämförelse.
Mm. Men just det här att de reagerar lite svalt och inte blir upprörda eller visar att de blir det i alla fall, men att skulle Kina ha kunnat försöka påverka valet 2020? Hur troligt tror du att det är?
Att man hade kunnat försöka om man hade haft intresset är ju otvivelaktigt. Kina har ju väldigt mycket aktiviteter som riktar sig utomlands, och allra främst mot personer med en kinesisk koppling. Alltså mycket mot de nordamerikanska kinesiska grupperna, och där finns ju vittnesmål om till exempel i Kanada där jag var för ett tag sedan och intervjuade just om valpåverkan från Kina, att där hade man kunnat se, och jag fick berättelser om att de som stödde Pekingkritiska, alltså amerikansk-kinesiska kandidater i lokalval, de kunde råka ut för press, men de bryr sig ju inte Trump om. Det här handlar ju om någonting helt annat, att han vill måla upp en bild av att en främmande makt kan påverka USAs valsystem, och det har amerikanska underrättelse systemet kommit fram till att det har Kina inte lyckats med och heller inte haft intentionen till då i valet 2020, eftersom man från den amerikanska sidan då bedömde att Kina inte skulle ha tillräckligt stor nytta av att den ena eller andra kandidaten vann för att man skulle ha en massiv påverkanskampanj. Därmed inte sagt att Kina inte har makt att utöva inflytande och utpressning och politisk påverkan utomlands, för det har man.
Mm. USA och Kina har ju under Trumps presidentskap haft en rätt komplicerad relation. Ena stunden goda vänner, andra stunden fiender. Vilken påverkan tror du det här senaste kommer få på relationen mellan de två länderna?
Ja, det här verkar ju väldigt klart riktat mot Donald Trumps egna väljare och potentiella väljare i USA inför mellanårsvalet där, för att han ska kunna driva igenom sin agenda. Däremot så verkar det osannolikt att han skulle vilja piska upp det här till en riktig storm med Kina innan det besök som planeras av Xi Jinping till USA, där han efter vad det verkar ser fram emot att ta emot honom. Mm.
Gina Lindberg, Sveriges radios korrespondent i Washington. Det här med att Kina framstår som så coola och lugna. Finns det några reaktioner som du ser eller hör i USA på det, när det gäller den här relationen mellan Trump och Kina?
Precis som Hanna Sahlberg säger, det här är ju ett tal som Trump riktar väldigt mycket inrikespolitiskt. Det handlar mer om att försöka få de egna republikanerna att rösta för hans nya vallagar. Och det handlar också om att kritisera tidigare presidentadministrationer och Bidens administration och CIA, underrättelsetjänsten. Det som Trump gör nu är ju att presentera en massa nya tidigare sekretessbelagda dokument. Han hävdar att CIA under Biden har försökt mörka det här för den amerikanska allmänheten. Det här med Kinas försök att komma åt uppgifter. Och det här är alltså redan kända uppgifter, men det Trump gör är att presentera mer detaljerade dokument som han nu lägger fram, och det gör han väldigt mycket för att för inrikessyften, för att få igenom de här vallagarna och för att bygga under sina egna argument om att CIA är korrupta eller var korrupta.
Tillbaka till det här då med att det kanske inte var en superstor publik, eftersom flera tv-kanaler inte sände talet. Hur har Trump reagerat på det?
Ja, det var intressant, för han valde att ta upp det i sitt tal, att vissa tv-kanaler alltså inte livesände hans tal. Det var NBC, ABC, CNN bland annat, och det var vissa andra kanaler som sände en liten bit av talet och sen tonade ut och gick över till sina egna kommentatorer. Han hävdar nu att de här medierna, de här tv-kanalerna, de konspirerar mot honom av politiska skäl. De stöttar den radikala vänstern, sa han i sitt tal igår. Och det var spännande att följa Trump-vänliga medier efter talet. Jag tittade på Newsmax till exempel, som har en väldigt Trump-lojal rapportering. Och de pratade mer om detta med tv-kanalerna som inte sände än om själva innehållet i Trumps tal. Ja. Och Trump-sidan har nu fortsatt idag. Vita huset anklagar CNN och andra för censur. De försöker censurera Trump. Medan de här nyhetsredaktionerna som inte sände talet, de säger att de valde att inte direkt sända för att kunna nyhetsvärdera och för att kunna faktakolla det som Donald Trump sa.
Och vad säger kollegorna på Trumps sida så att säga om de som inte sände talet? Hur formulerar de sig?
Ja, det är stark kritik från Trump-sidan och det
också
som
från
Trump också
tv-kollegor
gör.
Alltså?
Ja, från Trump-lojala tv-kollegor, precis. Mm. Och det som Trump-sidan och Donald Trump och Vita huset hotar med nu, det är att dra in sändningstillstånden för ABC och NBC. Men det är svårt. Det finns ju lagar och regler här som är svåra att gå runt. Men han upprepar de här hoten som han har kommit med även tidigare, att dra in sändningstillstånden för både ABC och NBC.
Tack Gina Lindberg, Washington-korrespondent, och Hanna Sahlberg, Kina-reporter.
Idag presenterade EU-kommissionen sitt förslag för att reformera handeln med utsläppsrätter. Det som har en förkortning som är ETS, Emissions Trading System.
Och trycket har varit hårt från länder som Polen och Italien att mildra de här utsläppskraven. Förslaget idag innebär lättnader. Kort sagt ska industrierna kunna släppa ut mer under en längre tid. Ett förslag som har väntat enligt flera bedömare. Och så här sa EU-minister Jessica Rosenkrantz till Ekots reporter inför beskedet.
Dels är ju utsläppshandeln vårt absolut viktigaste klimatpolitiska verktyg för att verkligen få ner utsläppen. Och det är det mest effektiva verktyget vi har, eftersom det innebär att 27 länder gör detta gemensamt. Men det är ju också så att väldigt många företag, inte minst svenska, har ju så att säga redan gjort en omställning av sin produktion och sin verksamhet. Och skulle man nu ändra reglerna mitt i spelet så att säga, då straffar man ju de som har gjort omställningen. Och om det är någonting företag behöver så är det ju förutsägbarhet.
Det sa EU-minister Jessica Rosencrantz. Nu har vi med oss Mattias Höjer, professor i miljöstrategisk analys och framtidsstudier vid KTH i Stockholm. Vad innebär det här förslaget från kommissionen idag?
Ja, men det innebär ungefär det Jessica Rosencrantz säger. Det ena är att industrin får, alltså den tunga industrin i EU får lite längre tid på sig att bli helt fossilfri. Gick till medlemsstaternas statskassor.
Ja. Förlåt, vi tappade dig i flera sekunder där. Tack Mattias Höjer.
Har vi då istället med oss Miriam Münnisch-Wass, näringspolitisk expert inom klimat och energi på Teknikföretagen. Miriam, vad får det här förslaget för konsekvenser för svenska företag?
Ja, men för de företag som vi företräder inom tillverkningsindustrin, och det är runt 4500 industribolag runt om i Sverige som tillverkar tjänster och produkter som ska hjälpa oss att anpassa oss till det fossilfria samhället. För dessa företag så innebär ju den här ambitionssänkningen att incitamenten för att ställa om minskar, och det påverkar ju dem på flera olika sätt. Framförallt två huvudinriktningar blir det framöver, och det är ju framförallt att efterfrågan på fossilfria produkter som de då tillverkar ser ut att minska om utsläppspriset sänks. Då har man inte samma incitament att köpa dem. Och dels att deras planerade investeringar och gjorda investeringar, precis som Jessica Rosencrantz var inne på, de blir inte lika lönsamma framöver. Och det kan ju då leda till antingen att konkurrenskraften minskar, eller tyvärr så långt som att de går i konkurs eller blir tvungna att flytta till länder utanför EU.
Mm. Det första du sa, hur går det till att fossilfria produkter, att efterfrågan på dem minskar? Varför det?
Ja, för att trycket på att minska konsumtionen av fossila produkter minskar ju incitamenten till att köpa en ny elbil till exempel, eller andra produkter som inte släpper ut så mycket. Om de är ungefär lika billiga så väljer man det billigaste alternativet, och då är det oftast fortfarande en fossilbaserad produkt.
Okay.
Det vill säga man köper hellre en bensin- eller dieselbil om den är betydligt billigare, om det inte finns krav på att gå elektriskt. Mm.
Nu har vi med oss Mattias Höjer, professor i miljöstrategisk analys och framtidsstudier vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Mattias, om vi backar bandet, det här utsläppshandelssystemet infördes 2005, har ju med tiden blivit ett av EUs viktigaste verktyg för att minska utsläppen av växthusgaser. Hur fungerar det här handelssystemet?
Ja, alltså i korthet kan man säga att det bygger på att unionen ger ut ett antal utsläppsrätter. Man säljer eller delar ut enligt ett komplicerat system varje år. Men man minskar antalet utsläppsrätter varje år, så det blir färre och färre till salu tills de är noll. Så det är alltså en bestämd budget. Och sen inom det här systemet kan man handla med de här utsläppsrätterna. Det vet man kallar för cap and trade. Och så är det så att den som släpper ut ett ton växthusgaser av de stora industrierna och kraftproducenterna, ungefär 10 000 olika installationer i EU, de måste annullera eller lämna in en sån här utsläppsrätt för varje ton koldioxid de släpper ut. Mm. Och det betyder alltså att den totala mängden utsläpp är bestämd, men priset kommer att bero på hur gärna man vill, eller hur mycket man måste köpa, hur mycket gärna man behöver köpa de här utsläppsrätterna.
Just det.
Och det ska ju skapa incitament till att göra fossilfritt, för då behöver man inte köpa några utsläppsrätter.
Och nu har det då kommit ett förslag från EU-kommissionen att den tunga industrin får längre tid på sig. Och om vi ska titta lite närmare då på det här förslaget, vilka är vinnarna, vilka är förlorarna om det blir verklighet?
Alltså vinnarna kanske skulle kunna ses som industrin i stort, därför att i paketet, det ena är att man gör minskade krav på industrin, men det är också en väldig massa satsningar på att flytta pengar till industrin för att de ska göra fossilfria investeringar. Så att kommissionen kan sägas ta pengar från staternas statskassor och istället direkt koppla dem till investeringar i fossilfria lösningar. Och exakt hur det där kommer att landa mellan olika industrier är svårt att veta. Jag kan till exempel inte veta om de här stora satsningarna, Stegra och så, i norra Sverige kommer att vinna eller förlora på det här. De förlorar ju på att det blir fler, att man får längre tid på sig eftersom de ligger så långt fram. Men det kan ändå att de blir vinnare istället på de här nya stöden som kommer att komma till. Men å andra sidan blir det mindre pengar i statskassan till skattesänkningar eller välfärd eller försvar eller vad man nu vill säga. Så att det blir mycket mer öronmärkta industrisatsningar.
Jag vet inte om du hörde Mirjam Münich Vass från Teknikföretagen när vi ringde om till dig. Hon säger att det här kommer att gynna dem, att, skulle kunna bli så att det gynnar att människor och företag köper mer fossilbaserade grejer igen, bilar till exempel. Håller du med om det, att det kan bli en effekt?
Alltså risken finns, jag vill inte överdriva den, för det finns också en styrka i det här förslaget att man faktiskt säger att EUs klimatmål på 90% eller 85% beroende på vissa teknikaliteter fram till 2040 ligger fast. Och det som däremot det innebär, det är att man flyttar över minskningar av koldioxid. Alltså det blir större krav på att minska utsläppen från vägtrafiken och jordbruket och kanske på inlagring i skogsbruket. Och det där har ju svenska regeringen markerat väldigt hårt emot, med goda skäl skulle jag säga.
Vi har sökt Stegra som inte kunde ställa upp på en intervju. Stegra har ju baserat sin affärsmodell med grönt stål. De säger i en skriftlig kommentar till oss på studiet att de bland annat tycker att det här är olyckligt, att ambitionsnivån i systemet föreslås att sänkas något, men att det fortsatt kommer finnas starka incitament att investera i omställningen även om det här förslaget går igenom. Mirjam Münich Vass på Teknikföretagen, finns det risk att de här företagen som har byggt sin affärsmodell kring den mer strikta lagstiftningen, finns det en risk att de inte kommer att överleva det här?
Ja, men det finns väl en liten risk för det beroende på hur mycket systemet i slutändan urvattnas. Våra företag vill ju framförallt att priset på utsläppsrätterna ska ligga högt framöver, för det ger dem incitament att sälja sina produkter som då är fossilfria. Så det, visst finns det en risk att efterfrågan på de här produkterna sjunker framöver om vi minskar på ambitionsnivån. Och sen är det ju så att ETS är ett väldigt strategiskt viktigt instrument. Det är ju huvudinstrumentet för att få ner utsläppen inom EU. Och det är en sån tydlig signal till marknaden när man ruckar på det systemet. Och man kan så tydligt se hur investeringskalkylerna ändras i och med att priset ändras. Så det är ett väldigt viktigt instrument att det ligger kvar och ger den här tydligheten. Och att man vågar göra de här investeringarna som man har planerat. Mm. Och fortsätter i både att elektrifiera och ställa om i produktionerna.
Mattias Höjer, professor vid KTH. Du var inne på det här att regeringen har argumenterat på goda skäl, säger du, att det här skulle kunna i en annan ände få bli problematiskt för svensk skogsbruk och transportsektor. Hur då?
Ja, men alltså det finns ett bindande klimatmål som EU tog den 5 mars i år. Och det ligger kvar. Det är ingen förändring i det. Och det betyder att när man lindrar lite på de här, den tunga industrin, då ökar man kraven på de andra delarna. Och där kommer vägtransporterna, jordbruket och skogsnäringen. Också bebyggelsen, men det är inte lika aktuellt för just Sverige. Så att jag ser framför mig fruktansvärt svåra förhandlingar i höst. Därför att det är få regeringar som vill gå till, eller ja, som vill aktivt höja kraven på att minska biltrafiken till exempel, vilket antagligen kommer att bli skulle vara nödvändigt ändå, men det finns liksom såna här saker inbyggda, att man slår mer mot saker som ligger närmare konsumenter och väljare, mer mot vägtrafik, mer mot jordbruk, det vill säga matpriser.
Och när du säger fruktansvärt svåra förhandlingar, om du drar ut den tangenten, var hamnar du då? Hur tufft kan det bli?
Alltså i allra värsta fall så skulle det kunna hända att man på något vis börjar diskutera att riva upp klimatlagstiftningen som redan sitter och som togs så pass sent som 5 mars. Men jag skulle också kunna tänka mig att det kommer att bli någon form av återkoppling. Nu kom det här beslutet och det kommer att tröskas i parlamentet och i ministerrådet. Samtidigt senare i höst så ska man förhandla om hur man ska göra med utsläppen, de övriga 50-60% som ligger inom andra sektorer som inte är den tunga industrin. Och då kommer de här två sakerna plötsligt att mötas där de tunga industrierna redan har fått en liten rabatt kan man säga. Och då kommer de andra sektorerna plötsligt att behöva betala för den rabatten. Mm. Det tror jag kommer att vara en svår sak för medlemsländerna att komma överens om.
Sista frågan kort, Mattias. Ett förslag är det ju, det ska gå genom EU-parlamentet. När räknar man att det här träder i kraft?
Jag vet faktiskt inte riktigt, men det är presidentval i Frankrike i april-maj och jag gissar att man skulle vilja vara färdig före det och jag gissar också att det kommer att vara väldigt svårt. Mm.
Tack så mycket. Mattias Höjer, professor i miljöstrategisk analys och framtidsstudier vid KTH. Vi hörde också Miriam Münich-Wass, näringspolitisk expert inom klimat och energi på Teknikföretagen.
Nu till något som kan vara ett viktigt steg i jakten på liv i universum.
Ja, för första gången har forskare hittat tydliga tecken på en atmosfär runt en jordlik planet i den beboeliga zonen som är utanför vårt eget solsystem.
Den här planeten ligger 48 ljusår bort. Men hur kan forskare ens veta att det finns en atmosfär så långt bort i rymden? Astrofysiker Lindbolt Christmas, välkommen hit.
Tack så hjärtligt.
Att man hittat en så kallad stenplanet som liksom vår egen planet har en fast yta och en atmosfär. Hur stort är det inom astronomin?
Jo, det är ju exakt som du säger att det finns lite två olika smaker av planeter kan man säga. Som vi vet från vårt eget solsystem så har vi Jupiter och Saturnus och de som är då de gasartade planeterna. De är liksom stora bollar faktiskt. Och det är inte någonting alla vet att de har ingen fast yta egentligen. Om du hade ett riktigt stort badkar så skulle Saturnus kunna flyta där. Mm. Så det är då skillnaden om man jämför de planeterna med de inre planeterna, de stenartade planeterna. Som jorden och Venus och Mars etc. Så de har då en fast yta.
Men ni som jobbar med inom astrofysiken, tycker ni att det här är en häftig upptäckt eller är det bara en bland andra alla andra planeter som man hittar?
Det kan vara både och. Jo, det är så att vi har hittat många stenartade planeter förut. Och vi har också kunnat hitta de här planeterna.
Så det är inget särskilt med den här?
Nej. Det är klart klart vi ska tycka det är roligt. Men den stora saken är att de här planeterna som vi har hittat förut som var stenartade planeter, vi brukar hitta dem då runt kallare stjärnor. Som den här planeten i frågan i den här studien är då runt en mycket mindre stjärna än vår sol. Mm. Så den är en kallare stjärna. Så då kan man vara närmare den utan att det blir för varmt. Men frågan har varit innan, har de stenartade planeterna som är väldigt nära sina stjärnor, har de ens atmosfärer? Så det är det som är den viktiga saken här, att vi faktiskt kunnat se det.
Och hur kan man ens upptäcka en atmosfär på en planet som ligger 48-49 ljusår bort?
Exakt, ja, det är långt borta. Det finns massa olika metoder, men den mest framgångsrika metoden som vi har använt oss av än så länge, och den metoden som den här studien har använt sig av, är något som heter transitmetoden. Och vad man gör då är att om du tänker dig att du tittar på en stjärna som ligger långt borta och så har den då några planeter som snurrar runt omkring den. Om planeterna sitter åt rätt håll så kan det ibland bli så att de planeterna åker framför dem. Ni ser inte mig här i studion men jag viftar med händerna.
Lyssnarna ser inte, men de hör dig tydligt och klart.
Exakt. Så om du då tänker att då kan det bli så att när du tittar på den här stjärnan, om planeterna ligger rätt, så är det så att med jämna mellanrum så åker de planeterna framför sin stjärna. Och du skapar liksom en liten solförmörkelse eller en stjärnförmörkelse när de glider förbi där. Så vad vi kan se är när planeterna åker förbi framför sina stjärnor så blockerar de lite ljus. Och då ser vi den förminskningen av ljus. Och då säger vi, oj, då är det en planet. Och om du då tänker att planeten har en atmosfär runt omkring sig så blir det liksom ett lager runt planeten som ljuset kan då åka igenom, som då släpper igenom ljuset genom den här gasen. Och det ljuset som åker igenom den här atmosfären, pyttelite, små bråkdelar av ljus. De blir liksom färgade av gasen kan man säga. Det är precis som om jag höll en blå plastficka framför en lampa så skulle ljuset ju bli blått när det åker igenom.
Just det. Och det är så man anar att här finns det någonting. Men då undrar vi ju, påverkar den här upptäckten synen på möjligheten att det då skulle kunna finnas liv på den här planeten?
Absolut, det är många trappsteg mellan finns det liv och ja, det finns liv. och det kan vara frustrerande att det är så många trappsteg och de är så små. Och alla de trappstegen är viktiga, och det här är då ett litet trappsteg för att när vi tänker på liv, vi har ju bara ett exempel av liv som vi känner till väl, och det är liv här på jorden. Och vi kan tycka att det finns mycket mångfald här på jorden, och det gör det. Men det finns blommor och fjärilar och människor och blåvalar och allt mitt emellan. Men det är ju ändå bara ett exempel av liv. Det är samma släkt av liv på något sätt. Så frågan är egentligen om det finns andra exempel av liv.
Ja, just det.
Och det är det vi undrar. Och då måste vi hitta ett ställe för det livet att finnas på. Så det är därför vi blir så upphetsade över sånt här.
Ett ljusår, det är ju 1 000 miljarder svenska mil. Och då har jag räknat ut att det är 250 miljoner varv runt jorden.
Ja.
Och så är det då 49 gånger,
ja,
48
exakt.
Gånger 250 miljoner varv runt jorden.
Ja, det är
jorden.
Stora siffror, ja, alltså.
Det är ju ändå en bit att ta sig.
Ja.
Så hur går ni vidare, eller man vidare nu med den här planeten?
Ja, nästa fråga är ju, jag tror den stora frågan och anledningen vi blir så upphetsade med just de här planeterna, alltså astronomi är ju en av de äldsta naturvetenskapliga ämnen, kanske tillsammans med medicin då. Det är ju någonting som i urminnes tiden människor har använt sig av stjärnor för att planera när de ska skörda och allt möjligt. Men just det här med exoplaneter, alltså planeter utanför vårt solsystem. Om våra lyssnare inte har hört talas om det innan, så tycker jag att det är jätteresonligt. För det här är nya saker alltså. Den första exoplaneten upptäcktes alltså på 90-talet. Vilket är ju bara i förrgår i astronomiska termer. Och det som är så spännande är att det har hänt så mycket sedan dess. Att vi tar de här små stegen, men vi tar dem så raskt. Och vi tar så många taget. Varje år är det spännande upptäckter som det här. Så vi går vidare som vi alltid gjort. Att vi fortsätter att försöka lära oss mer och mer. Och det vi verkligen är intresserade av är att förstå hur många planeter finns. Hur ovanlig är jorden? Hur vanlig är jorden? Om jorden är jättevanlig så kanske det finns mycket liv.
Små trappsteg med en rask takt. Exakt. Tack så mycket, Linn Bolt Christmas, astrofysiker.
Studio 1 kväll är slut nu, och vi som har jobbat den här fredagskvällen är producent Cecilia Ingvarsson, tekniker Ludvig Mats, och jag heter Erika Mårtensson.
Jo, jag vill prata om barnbidraget.
I Ring P1 är det du som bestämmer vad vi ska prata om.
Historien kommer ge mig rätt i den frågan.
Nej, det behövs inte, och jag tycker det är fel.
Så ring P1 på 020 22 10 10.
Just idag så mår jag ganska bra ändå, så att jag kan ta det.
Jag heter Nicke Nordmark och vi hörs vardag förmiddagar klockan 9:30.
Skulle vi lägga ihop allting som finns i hjälmen, så blir det ju helt fantastiskt, och det övertrumfar ju de här andra sjöarna faktiskt ganska ordentligt.
Hjälmaren är en doldis bland sjöar, men som fågelsjö är den rik och gösen är storvuxen.
Min största var 9,3 kilo.
Naturmorgon från Vinön i Hjälmaren. Lyssna på den senaste sändningen i appen Sveriges Radio. Sök på Naturmorgon.